Sådär. Hej allihopa. Ja, vilken fantastisk text på låten. Jag kan inte låta bli och liksom på något sätt eller vis föras tillbaka till mitt gamla liv, all smärta och sånt man hade där. Och hur han inte går förbi, utan hur han mötte mig och befriade mig. Han gjorde ju det via LP då. Som Lars-Åke sa, så heter ju Joakim Gyllenberg och jag är LP-föreståndare här i Kramfors. Och det var via LP här i Kramfors som jag kom ur. En del av er som sitter här idag känner ju mig och känner min historia, och en del gör det kanske inte, men jag var ju missbruk i nästan 30 år innan jag fick bli fri. Och nu har jag förmånen att få tjäna på LP då och berätta om Jesus för människor. Jag tänkte börja med att säga några ord om LP. Jag brukar tänka på LP som Guds utsträckta hand. Tänk på när Petrus ska gå på vattnet och håller på att drunkna. Så man märker ju det i det jobb jag har, att det är många människor som drunknar. Och de drunknar ju alltid från ångest till depression som leder till drogmissbruk och sådär. Då får vi på LP vara den där utsträckta handen liksom, som får vara där och försöka hjälpa till att dra upp dem liksom. Annars går ju arbetet väldigt mycket ut på att dels möta människor där de är, men också i de behov de har. Så det är allt ifrån att hjälpa människor att fylla i socialbidragsansökan, till att ge dem kläder, till att berätta om Jesus, till att ge dem vägledning, till att få iväg dem på behandling och så vidare då. Så här då. Det är det vi pysslar med, och vi är tacksamma för alla typer av bidrag och så där som vi får, oavsett om det är bön för oss eller om det är kläder man ger eller vad det nu än är. Det är många som hjälper till att stå med i arbetet på det sättet. Och som sagt, det är vi tacksamma för. Innan jag fortsätter att predika så tänkte jag att jag skulle be. Fader, tack för den här stunden. Tack Gud för din kärlek och din nåd och möjligheten som finns till befrielse. Vi tar den här stunden Gud och ber för alla som har det kämpigt och fortfarande sitter fast i olika destruktiva beteenden. Vi ber Gud för alla som behöver möta dig. Vi ber om din nåd och din hjälp till dem som behöver det. Tacka för att du är närvarande här ikväll, och tacka för att du ger oss av ditt goda. Tack för varje dag vi får i gemenskap med dig, Herre. Varje möjlighet vi får lära känna dig och se nya sidor utav dig. I Jesu namn. Amen. Ni får ursäkta mina pauser för att dricka vatten. Då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om livsfrågor, de stora livsfrågorna som finns, till exempel varför är jag här och vad är det tänkt att jag ska göra här och så här. Och hur den kristna tron möter upp mot de frågorna. Jag tycker man träffar många människor, både i jobbet men också i övrigt, som är ganska vilsen och liksom undrar över meningen med livet. På På LP så har man ett arbetsmaterial som heter Vägen till livet. Jag tänkte att jag skulle börja med att läsa en liten bit ur det. En kortare grej. Överskriften till den är Meningen med livet. Den ryske författaren Leo Tolstoj 1828-1910 berättade sin bok Bekännelser om sin inneboende längtan. Redan tidigt i livet hade han avvisat kristendomen. Efter universitetsutbildningen var målet att roa sig och leva ett så behagligt liv som möjligt. Han deltog flitigt i det hektiska nöjeslivet i Moskva och i Sankt Petersburg. Han drack kopiöst, spelade och levde i alla avseenden ett vilt liv. Men han blev inte tillfredsställd. Han beslöt sig för att tjäna pengar. Han ärvde en stor jordegendom och fick goda inkomster från sina böcker. Men tillfredsställelsen uteblev. Han sökte framgång, berömmelse och utmärkelser. Allt detta uppnådde han. Men lika fullt fanns den inre längtan kvar. Nästa steg var att bilda en familj. Han fick en kärleksfull hustru och 13 barn. Han hade upplevt allt som han hade strävat efter. Trots detta fanns den inre längtan kvar, och den drev honom ända till självmordets rand. Han sökte svaret inom vetenskapen och filosofins alla områden, men fick heller där inte svar på sin längtan. När han såg sig omkring lade han märke till att människor i allmänhet inte vågade ställa sig själva inför sin inre längtan och att få svar på livets viktigaste frågor. Livets viktigaste frågor som Tolstoj sökte svaret på var: varifrån har jag kommit? Vart är jag på väg? Vem är jag? Och vad är meningen med livet? Så småningom upptäckte han bland den fattiga landsbygdsbefolkningen i Ryssland att de hade funnit svaret på sin innersta längtan i Jesus Kristus. Ja, kan man säga amen åt. Som sagt, många ställer sig den frågan, så här, varför är jag här? Och svaret på det är ju Gud. Allt börjar ju med honom. Var och en är skapt genom honom och till honom. Och så länge vi inte har mött Jesus så har vi den där längtan och den där ofriden liksom. Gud talade och människan blev till, och människan var kronan på verket, Guds avbild. Det innebär ju att varenda en som är här ikväll och varenda en vi träffar är extremt värdefull. Enda anledningen till att var och en av oss finns till är för att Gud ville det och fortfarande vill det. Gud vill varje människa. Det har aldrig funnits, kommer aldrig finnas en till som du. Var och en av oss är unik. Det betyder ju också att om någon av oss går förlorad, så går något förlorat för alltid. Något att ha med sig kanske. Vi har också var och en köpt till ett ofantligt högt pris. Många gånger så säger vi kanske lite slarvigt att frälsningen är gratis. Ja, den är ju gratis för oss. Men den var ju enormt dyrköpt. Och jag tycker det är fantastiskt när man tänker på den absolut sämsta utav de dagar man har, när man är som vidrigast och gör absolut sämst ifrån sig. Då var man värd att dö för. Det är ganska fantastiskt. Och hur kan man veta det då? Ja, korset, såklart. Korset uppenbarar ju Guds kärlek. varje gång vi tvekar på liksom, ja, men älskar Gud mig, så är det bara fästa blicken på korset. Han offrade det dyraste han hade för att vinna dig och mig tillbaka. Det är en kärlek som aldrig rubbas, och det är en kärlek vi aldrig kan skiljas från. Det är en enorm grundtrygghet att ha i livet som många saknar. Så här säger Bibeln i Romarbrevet 8 om den kärleken. Det är säkert en text som ni känner igen, som ni har läst många gånger. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som uppväxte och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull lider vi dödens kvaldagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Ja. Fantastiskt. Samtidigt som vi får fröjdas i den här kärleken, så upplever jag att en varning är på plats. Det är lätt när vi tänker på Guds kärlek som en tandlös kärlek, en lite oengagerad kärlek som inte bryr om vi lever oss, lever i själviskhet eller omoral. Men precis som jag höll på att prata med Tobbe här tidigare, Gud älskar syndaren, men Gud hatar synden. Så vi måste se till att vetskapen om Guds kärlek inte får oss att liksom slappna av i vad som gäller rätt och fel, eller att brista i vördnad. För det är också en sak att veta att Gud älskar, men samtidigt så är han ju universums herre, han är skaparen, han är värdig all ära. Så trots att Gud har den här fantastiska kärleken för oss, är det viktigt att vi inte tar lätt på vem han är. Guds fruktan är början på vishet, står det i Gamla testamentet. Men så första svaret på varför vi är här, det blir ju för att Gud ville det. Gud ville dig och mig, och därför är vi här. Vi är skapad för honom. Och vi är skapad med stor omsorg. Så här står det i Saltaren 139. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under, förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda. När jag flätades samman i jordens djup, du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats, innan någon av dem hade grytt. Dina tankar, och Gud, är för höga för mig, väldiga är deras mångfald. Vill jag räkna dem, är de fler än sandkornen. Når jag till slutet, är jag ännu hos dig. Det tyder ju inte på en Det tyder på engagemang helt enkelt när han skapar oss. Så vi är skapade i kärlek och vi är också räddade i kärlek. Och på grund av det så har han också gett oss en ny identitet i Kristus. Den identiteten är ju svaret på vem är jag? Det är också någonting fantastiskt att komma från ett liv till exempel som missbrukare och så sen kunna få en helt ny identitet. Att trots man kanske har blivit fri från drogerna, men trots det är man ju inte perfekt. Men ändå få börja leva ut en rättfärdig identitet. Var och en av oss har identitet som Guds barn. Vi är en son och vi är en dotter till Gud. Gud ser var och en av oss som sin egen. Vi tillhör honom. Och när resten av andevärlden tittar på oss så ser de också det. Ser de där ett barn till Gud, där en son till Gud, där en dotter till Gud. Och så vidare. Var och en av oss är en del av Kristi kropp och vi är gjord till en ande med Herren. Och det är någonting helt fantastiskt tycker jag. Ordet för en ande där är precis exakt vad jag säger. Det är inte två på en plats utan det är en ande. Var och en av oss är fullkomlig inför Gud. I Hebreerbrevet står det att han har med ett enda offer fullkomnat alla de som närmar sig Gud. Det kan ju ibland kanske inte känns så, men det är sant lika fullt. Genom den heliga ande har vi gjorts delaktig av gudomlig natur och vi har gjorts till arvtagare. Så här står det i Galaterbrevet 4. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Och det är arvtagare av löftet som Abraham fick. Det står att vi ärver med Kristus. Det är fantastiskt. Vi är helig, vi är avskild. Och det innebär att vi är avskilda för hans syften, för hans bruk. Det är också någonting helt otroligt att kunna få komma från ett gammalt liv där man gjort mycket dåligt och så sen få komma in i frälsningen för att höra att Gud vill använda dig. Ja, wow, mig, med tanke på det jag har gjort. Vi är gjord rättfärdiga som jag sa. Skulle vi ha försökt förtjäna rättfärdighet så skulle det ha innebärt att vi från hjärtat hade varit tvungna att varje sekund leva i perfekt harmoni med Guds vilja. Men inte bara det, utan vi skulle också vara tvungna att födas via en jungfrufödsel. Så det innebär ju att det vore helt omöjligt för var och en av oss. Jesus själv sa det att Gud alltid var med honom och aldrig lämnade honom, för att han alltid gjorde det som behagade Gud. Men tack och lov för Guds rika gåva, för rättfärdigheten han ger, rättfärdighet genom tro. Romarbrevet 3 står det: men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att förtjäna det blir det rättfärdiga av hans nåd, eftersom han friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut lämnade synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas. Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Så visst som Gud är en, han som ska göra det omskurna rättfärdiga tro och det oomskurna rättfärdiga genom tro. Det får vi ju vara för att Jesus betalade priset för oss. Jag tycker det är någonting fantastiskt i att Jesus inte bara förlät mig. Det hade varit stort nog. Men han betalade priset. Han betalade det jag var skyldig. Vilket gör att det är fullkomligt omöjligt att anklaga mig idag. Eftersom skulden är betald. Den är borta. Och mycket av det här då, det beror ju på att vi gjorde till en ande med Herren. Eftersom vi sammanlänkade med honom får vi del av hans goda. Så då har vi svarat på varför är jag här? Vi har svarat på vem är jag? Och då kommer vi till vad i hela världen är det tänkt att jag ska göra här? Så Gud har en plan för ditt och mitt liv. Gud har en allmän vilja och Gud har ett allmänt uppdrag. Och den allmänna viljan och det allmänna uppdraget är ganska enkelt att hitta i Bibeln. Det står specifikt angivet, till exempel att vi förutbestämde att formas efter sonen och vi ska alla bidra i missionsbefallningen, till exempel. Ganska enkelt att hitta. Inte nödvändigtvis alltid enkelt att göra, men enkelt att hitta. Men så står också att Gud har en unik vilja och ett unikt uppdrag till var och en av oss. Och det kan vara lite svårare att hitta. Faktiskt. Det handlar ju om den position du har i Kristi kropp. Det unika bidraget har att göra med vilken position du har i Kristi kropp. I Efesierbrevet 2:10 står det: vid hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Åtminstone jag då blir väldigt nyfiken på vad de gärningarna är. Och naturligtvis är profetiskt tilltal och bön och den typen av saker är till stor nytta i det här. Men störst nytta är nog det sätt han har skapat dig och mig på, och anden och ordet. Så även om det saknas direkta befallningar, det står ju ingenstans i Bibeln så att ja, men Jocke, du ska bli rörmockare. Det gör det liksom inte. Men det finns ledtrådar hur man hittar det. En av de första ledtrådarna är hjärtats önskan, hjärtats engagemang. Det Gud lägger på eller i våra hjärtan. Filipperbrevet 2, 12 och 13 står det: ty det är Gud som verkar i er i vilja och gärning för att nå de goda syftena han har. Och i Ordspråksboken 21:1 står det: Herren leder konungars hjärtan som vattenbäckar. Och där tänker jag, eftersom vi gjorde till ett konungsligt släkte, ett prästerligt släkte, så kan vi tillskriva oss den biten där. Men kanske en av mina favoriter när det gäller den biten, det är Nehemja. Och hur hans hjärta drabbas. Så här står det: Nehemjas, Hakaljas sons berättelse, underrättelser om Jerusalem. I månaden Kislev under 20:e året befann jag mig på borgen i Susa. Dit kom då Hanani, en av mina bröder, tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem hur det hade gått för den skara judar som var kvar där och som hade undsluppit fångenskapen, och hur det var med Jerusalem. De svarade: det som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna nerbrända. När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad till himmelens Gud. Jag tycker det är så fantastiskt hur kraftfullt han drabbas när hemma. Och så får vi se sen att han får vara med och bygga upp muren. Så först, det som griper tag i ditt hjärta, det som engagerar dig, där du inte kan låta bli att agera, får man väl kanske säga. Det kan vara en börda, en nöd eller något du älskar. Så det första är vad du vill. Om det första är vad som engagerar dig, då är det andra hur det engagerar dig. Det är Bibeln väldigt rik. Det finns jättemånga exempel på både gåvor, naturliga gåvor, övernaturliga gåvor och förmågor. Men hur det än är med det, så kan vi konstatera med Bibelns hjälp att Gud ger både önskan och förmåga när det behövs. Lägger han någonting på mitt hjärta, så ger han också möjligheter att på något sätt eller bidra till att det ska ske. Andra Mosebok går vi till. Där står det så här: hantverkare utväljs. Herren talade till Mose: jag har utvalt Besalel, son till Ure, son till Hur av Judas stam, och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och all slags hantverksskicklighet, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, slipa stenar för infattning, snida i trä. Jag utför alla slags arbeten. Jag har vid hans sida ställt Oholiab, Oholiab, Akisamaks son av Dons stam, Och åt alla konstskickliga har jag gett förmåga att utföra allt som jag har befallt dig. Så här kan vi se hur Gud genom sin ande ger förmåga att utföra det han vill ha gjort. Och sista punkten som jag tänkte beröra, det är var och en av oss egen erfarenhet av Guds nåd. Ett exempel där är ju till exempel att jag blev befriad och frälst via LP och jag nu har en möjlighet att tjäna där. Jag har möjlighet att vittna om det för andra och bidra till deras befrielse. Och vi har ju alla den här typen av historier och erfarenheter av Guds nåd i våra liv. Så vi har frälsningsvittnesbördet och så har vi alla de gånger Gud har hjälpt oss på olika sätt. Paulus säger att med den tröst vi får kan vi själva trösta andra. Så det här är en typ av biblisk princip, tror jag. Att man har smörjelse att hjälpa där man själv har blivit hjälpt. Ett annat exempel i Bibeln är ju den besatta och befriade mannen som frågar om han får följa med Jesus. Jesus säger nej, men gå hem istället och berätta om vad Herren har gjort för dig. Liksom. Berätta om befrielse, berätta om de goda nyheterna och så vidare. Så här mot slutet kan vi konstatera att vi är skapade för Gud och det är därför vi är här. Han ger oss en ny gudomlig identitet att leva ut och kan ge oss också en mening med vårt liv medan vi är här. Ett syfte och någonting att göra. Och det här är ju de saker som nästan alla människor frågar efter. Så avsluta med en bön. Fader, tack för det syfte du har för var och en av oss. Tack för att vi är skapade i kärlek. Att vi har vårt ursprung i dig. Tack för att vi får benämna oss själv som barn till den högsta, rättfärdiga och heliga. Tack för vetskapen om din kärlek. Tack för att korset är symbolen. Och tack för att vi får föra det vidare till andra. Jag ber Gud, ge oss rätt ord och rätt gärning för att nå fram till människor, Herre. Låt oss befolka himmelriket, Gud. Hjälp oss att lyfta och att hjälpa. Hjälp oss att välsigna de orter där vi befinner oss, Herre. Hjälp oss att se andra med dina ögon. I Jesu namn. Amen.